Som en överskrift över den här dagens föredrag så står det ju Bibelns avgörande betydelse. Och för min del så har jag fått uppdraget att samla mig kring ämnet Bibelns budskap och personlig tro, en historisk återblick. Och jag vill börja med ett citat ifrån Apostlagärningarnas 24 kapitel. Där står det så här: "Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna." Det är aposteln Paulus som står inför Felix, landshövdingen i Caesarea. Han är anklagad för att vara en upprorsmakare, men han får här möjlighet att lägga fram sin sak. Och då klargör han för landshövdingen att egentligen så står jag här för min gudsfruktans skull. Djupast sett är det alltså det som är orsaken till att han står inför landshövdingen, hans tilltro till lagen och profeterna. Det här föredraget som ska handla om Bibelns budskap, personlig tro med en historisk återblick, så är det min strävan att visa konkret hur Bibelns budskap är en absolut förutsättning för den personliga tron. Och jag ber mina åhörare redan nu att ha överseende och förståelse för och ursäkta det personliga inslaget i det här föredraget. Men det är alltså min del av en historia. Och den är inte unik på något sätt. Utan varje människa med en personlig tro på det gudomliga inspirerade ordet har alltid att föra både en inre och en yttre kamp. När nu vänder mig om och ser tillbaka på de 45 åren som har gått, så kan jag inte annat än konstatera att bibelordet i sig har haft en absolut avgörande betydelse. Det har det haft för enskilda människor som jag har träffat och umgåtts med och i min gemenskap. Och det har också varit, inte på något sätt varit, utan friktion. För egen del så vill jag med det här föredraget säga tack till Gud för att han i rätt tid sände budbärare med sitt ord. Det fick det för mig den avgörande betydelsen. Bibelns budskap. Ja, ämnet som anges i rubriken är så omfattande att jag måste bara försöka koncentrera mig på några saker som visar hur Gud leder i sin vishet våra liv. Men jag måste säga någonting om själva Bibelns budskap. Vad är Bibeln? Vad är Bibelns budskap? Tänk om vi skulle fråga omkring här. Vad säger ni, var och en? Ni har läst er Bibel och ni vet vad Bibeln säger. Vad är Bibeln? Vad är Bibelns budskap? Mitt svar är: Bibeln för mig är Guds självvittnesbörd. Vad vi kan veta om Gud, det lär vi oss i Bibeln. Vi lär oss om hans vilja avseende oss människor för vårt liv här i världen och för evigheten, bort från graven, bortom livet. Det innebär att oavsett vem som läser Bibeln, som slår upp och läser sin bibel, omfattas av dess budskap, antingen man tror det eller ej. Bibeln har ett budskap till varje människa i varje tid. Troende människor arbetar runt om i världen och offra tid, pengar och kraft för att Bibeln ska bli läst, förstådd och trodd. Bibelns budskap har gjort att människor lik Paulus har ställts inför domstolar och dömts till död. De har offrat livet. De har ställts på brinnande bål. De har slitit sönder. Av lejon. Parimo.
människor har utfärdat fasansfull tortyr i fängelser och läger. Människor har frusit ihjäl i arktiska läger för enfaldig tro och Bibelns budskap. Men Bibelns budskap har också omskapat människors hjärtan och bokstavligen talat gjort att lamm och lejon kan bo tillsammans. Bibelns budskap ledde våra fäder till Afrika, Asien och jordens mest avlägsna platser för att man hade en tro på Bibelns budskap som var viktig. Det gällde evigheten. Det gällde själens frälsning. Ofta var det med livet som insats. För en tid sedan såg jag i Tonne, i missionshuset där, en bild på väggen av en man som hade offrat sitt liv i missionens tjänst, vilket mördare. Bibelns budskap formulerar trossatser, föreskriver vad som ska läras och tros och bekännas. Bibeln lovar evigt liv till den som tror dess löften. Det är bara Bibeln som kan säga: ett är nödvändigt, lägg allt annat åt sidan, för detta är Guds ord. När därför den enskilda individen läser och tror bibelordet, så är det precis vad ordet menar att det ska göra. Ordets intention är att du ska läsa och tro det. Motsatsen, när människor förkastar och vänder sig bort från Bibelns budskap, vilket är resultatet av människans synd och bortvändhet från Gud. Och det heter ju: ingen söker efter Gud. Och det heter ju hos Jesajas: Herre, vem tror vår predikan? Och i Psaltaren 96 heter det: alla folkens gudar är avgudar. Det betyder inte att Bibelns ord är kraftlöst, utan i Hebreerbrevet 4 och 12 så heter det: ty Guds ord är levande och kraftigt, levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, lev och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Den lutherska reformationen, den lärde oss att budskapet kan indelas i två delar: lag och evangeliet. I den lutherska kyrkan får konfirmanden lära sig att dela mellan vad Gud kräver av oss som lagen och vad Gud har gjort för oss, evangeliet. För att överhuvudtaget förstå Bibelns budskap måste läsaren kunna göra den delningen, annars blir budskapet motsägelsefullt och ohederligt. Exempelvis apostelns utsaga i andra Timoteusbrevets andra kapitel, där han säger: förnekar vi honom, ska han förneka oss. Är vi trolösa, han tar dit trofast, så han inte förnekar sig själv. Vem fattar det? Bara den som kan dela lag. Väckelsetraditionen och bibelkritiken. Min historiska återblick kommer att beröra åren omkring bibelns bildande, alltså slutet 60-talet, precis som första åren i början på 70-talet. För jag förmodar att Seth Erlandsson i sitt föredrag om bibelsyn och bibelbruk kommer att beröra kanske bibelns fortsatta kamp för den bibliska tron. Ja, 45 år, mina vänner, det är ju en kort period i historien, väldigt kort. Men av ett människoliv så är det en stor och betydande del. Samma år som Biblikum bildades 1968 så fick jag min predikantkallelse från missionssällskapet Biblikum. Mitt hem och min fostran, det var helt i andan av den roselianska väckelsetraditionen. Och Biblikum vänner, det var ju den rörelse som i vårt land förknippas med Biblikum. Det var ju ett resultat utav kritikens intrång inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. När man inom EFS i början på förra seklet släppte in bibelkritiken, så blev det opposition. Och man accepterar då ifrån EFS-styrelsen den nya syn på Bibeln och Bibelns ofelbarhet. Och det blir en väldig flyttning. Och 1911, alltså 102 år sedan, då uteslöts den grupp som då kallades EFS, Bibeltrogna vänner, ur EFS gemensamt. Och jag får väl säga, det var ett bra beslut. Det var ett klokt beslut. Jag är tacksam för det beslutet. Kanske ytterst är det som gör att jag står här idag. Det finns för övrigt i Bibelkum nummer 3, 2011, en liten sammanfattning över den historien, den som är intresserad. Genomgående för den rosenianska läroframställningen, det var i alla fall förtroende för Bibelns ord. Det måste man säga. Och väckelsetraditionen, så som den utformades av Roselius, hade förstås sina svagheter genom det vi brukar kalla för det pietistiska inflytandet. Men när det kom till frågan om Bibeln, då tvekade man inte. Då var man mycket klar. Och särskilt klart blev det ju då vid schismen, då den gren som kallas Bibelforna vänner uteslöts, och som jag känner bäst då. Där framställdes Bibeln alltid som Guds eget ord, i allt tillförlitlig. Och det var ett ord som jag lärde mig som barn. Bibeln är tillförlitlig. Axel Svensson, som då var ju BVs ledargestalt, han betonade alltid i sina predikningar och sina skrifter faran att vika av från Bibeln. Han gav ju privat ut en tidskrift som han kallade för Nya Väktaren. Han var mycket flitig skribent, Axel Svensson. Det kom ut 12 gånger om året. Och han var dess redaktör ända fram till sin död 1967, då Gustav Adolf Danell, domprost i Växjö, tog över ledarskapet. Och då kan man säga, då missade ju förstås det här som vi tyckte var så intressant. Axel Svensson var så drastisk i sina formuleringar, duktig på språk, och var mycket drastisk i sin formulering. Jag kommer till det lite längre fram sen. Men i alla fall, den fromhetstradition som jag fostrades i, där lärde vi oss att vara kritiska till den statskyrka vi tillhör. Det måste också sägas. Vi var medlemmar, men vi var kritiska, och vi gick endast in till vissa tillfällen, högtidliga tillfällen så att säga. Mest fungerade ju sockenkyrkan som en myndighetsinrättning. Prästen i församlingen var ordförande i skolrådet och barnavårdsnämnden, och han bestämde en hel del i socknen. Vad vi lärde oss, det var att teologer och präster skulle man vara försiktig med, för de var inte helt ofarliga för den kristna enhetliga tron. Därför var vi försiktiga med vilken litteratur vi hade i hemmet. Den litteratur vi hade tillgång till, den bestod ju mest av våra pietistiska fäder. Och då vet ni vilka jag menar. Den utgjordes ju av uppbyggningslitteratur, predikningar och andakter. Vi hade förstås Luthers hustrustilla. Vi hade Luthers lilla katekes. Men vi hade Roselius lagbetraktelse som lästes varje dag. Vi hade Arndt, den sanna kristendomen. Vi hade Norborg. Och vi hade förstås Fjellstedts kommentar till Nya Testamentet. Det är väl den litteratur som jag egentligen minns som barn. Och böcker som jag bläddrade och lärde mig den så kallade praktikstilen. Men behovet av god teologisk litteratur var naturligtvis stort. För inom DV använde vi oss av en bibelöversättning som kallas för Bibelkommissionens normalupplaga 1883 för Nya Testamentet och 1903 för Gamla Testamentet. 1917 års översättning ansågs inte riktigt tillförlitlig inom Bibelforna vänner. För min fräls skull och för Jesu ord i öknen, människan lever inte av bröd, inte bara av bröd, utan varje ord som utgår från Guds mun, Matteus 4:4, så gjorde det att jag, trots att jag hade svårt att förstå det gammaldags språket, ändå läste Bibeln. I de senare tonåren och i början av min 20-årsålder så var jag personligen mycket fundersam kring problemet med teologisk litteratur. Jag förstod ju att det måste finnas teologer. Det måste finnas de som sitter ner och fördjupar sig i Bibeln och Bibelns budskap. Och lämna ut och lämna över kunskap till kommande generationer. Det vet jag. Hade jag. Jag förstod också att det måste finnas en enorm mängd av kunskap på detta område. Tänk detta dokument som är så oerhört omfattande som Bibeln. Och lite privat så vill jag ju gärna själv läsa lite teologi. Men jag var ju varnad och skulle vara försiktig, heter det. Och därför var ju min fråga, vilka böcker är bra? Och vilka kan jag läsa? Jag visste ju inte det. Och som lite kuriosa kan jag säga att när jag då 1968 skulle resa på min första predikoresa till Västerbotten på 14 dagars tältmöte och så kom min bror med en Hoseus romarbrevs kommentar. Och han gjorde det när han överräckte med orden: det är viktigt att du har rätt i rättfärdighetens lära. Men den här boken reste jag på min första predikoresa och som alla förstår med vidhäftande stora bristfällighet och svaghet. För biblisk tro. Vid den tiden kom jag på något sätt i kontakt med tidskriften För biblisk tro. Jag visste inte vem teologdoktor David Hedegård var, men jag hade ju talat om honom genom att han höll på med översättning av Nya testamentet. Och det var ju förstås intressant för oss som hade bara 1883 års Nya testament. Mest intresserad var jag ändå av den frågespalt som fanns i För biblisk tro. Och när han svar, av David Hedegaards svar där, så förstod jag: här är en man som kan ge svar och som inte väjer för de svåra frågorna, som inte viker undan. Och i den här tidskriften så lärde jag mig känna namn såsom, och nu kommer ni säkert känna igen dem, Preuss, Otten, Macra, Sasse, Saarisalo, Wieslö, Hallesby med flera. Deras artiklar var för mig inte lättare att förstå alltid. I efterhand har jag funderat på: varför var det så lite svenska namn där egentligen? Där var ju faktiskt inte en enda svensk. Men 1968, då är det i alla fall 7 personer som står bakom bildandet av den här stiftelsen Bibliker. Och det skedde på Domprostgården i Växjö den 8 oktober. Och vem som var initiativtagare, ja, det var ju David Hedegård och det var Gustav Adolf Danell. Samlade på Domprostgården var ytterligare 3 personer vid det tillfället. Sune Svensson, Uppsala, han var son till Axel Svensson. Torsten Josefsson, Södertälje. Och Ingvar Hector, gammal Jämsöjd. 2 personer till undertecknade första protokollet. Det var Ingemar Frank från Skara och det var kyrkoherde Lars Enqvist i Rom. Jag går tillbaka ett år, så död Axel Svensson och BB:s inställning i bibelfrågan kommer att ändras nu. Utan att jag kanske riktigt förstod det, så var min tillit till bibeltrogna vänner avgörande. Säkert var jag mer än hälsosamt beroende av sällskapet och av samfundet. Och just då hände det som medförde en förändring inom missionssällskapet. Den 14 september 1967 så dog Axel Svensson. Och jag menar att sen inträdde en ny epok i BB:s historia. Nu kom det att framträda en del personer som anmälde en avvikande synpunkt och Bibelns okristliga inspiration och tillförlitlighet. Det var inte några grova och tydliga avvikelser, utan bara försiktiga men ändå avvikande från vad vi hade lärt oss av Axel Svensson och de gamla fäderna. Framförallt så ifrågasattes Bibelns skapelseberättelse. Det första predikantmötet jag var med på Strandhem, där framträdde en man som hade före detta missionär med stor förtroende och ledig. Han heter Simon Nilsson Westin. Han höll ett föredrag om skapelsen och skapelsetron. Och där satte han frågetecken för Bibelns skapelseberättelse. Han menar alltså att frågetecknet det bestod i Bibelns beskrivning av förloppet i skapelsen. Han kunde tänka sig Bibeln tala om ett skapelsens att Gud har skapat, men inte hur. Men han fick inte stå omötsagd, utan det blev kraftig opposition mot hans föredrag. Hittills hade BD varit en mycket homogen sammanslutning. Men genom att det nu fanns rörelser och krafter inom BD, så var den tidigare ståndpunkten skadad. 1969, alltså året efter, så utgav Sigurdsson och vänner en bok av Simon Nilsson Westin som hette Skriften. Som heter Skriften, en kort handbok för fundamentalister. Och när de gjorde det så lät inte reaktionen vänta på sig. Han skrev till exempel den boken jag ska citera, som ni ska få höra. Citat. Det kan finnas sanning av annat slag än det rent bokstavliga. Och att ordet kan ha sin betydelse och rent av vara bindande för oss, även om det inte är sant i samma betydelse som multiplikationstabellen. Slutsitat. Då menar jag existentialismen, som säger sanning är inte alltid detsamma som sanning, missionssällskapet. Och i början av 1970, vid mötet på Strandhem, så kom det till en mycket kraftig meningsmotsättning mellan de som försvarade hans bok och de som var emot utgivaren. Och vid det tillfället så steg representanten för Livet våra vänner styrelse fram offentligt där inför alla predikanterna och bad om ursäkt för utgivandet av boken, och all försäljning stoppades där. Jag menar, den här erfarenheten visar bara på det tydligt behov av vikten av teologisk god litteratur. Och framförallt kunskap i den bibliska världen. Och vi som då var fostrade inom den lutherska vännen, vi hade ju lärt oss att respektera en man inom Svenska kyrkan, en viss biskop som heter Bo Giertz i Göteborg. Och nu blir det förstås aktuellt att ställa frågan, vad säger han om skapelsen och skapelseberättelsen? Ja, han var som sagt mycket inflytelserik inom rörelsen, den här biskopen. Och han gav ut genom SPT:s småskriftsserie två böcker om skapelsen. En som heter Skapelseberättelsen och naturvetenskapen, och en som heter Den bibliska skapelsetron. Och vi var naturligtvis intresserade av, vad säger nu Bo Giertz om skapelsen och skapelseberättelsen? I den första delen av boken, som handlar om skapelseberättelsen, säger han att den ska ses som ett ramverk. Och beviset för det är, säger han, citat, att det finns två skapelseberättelser i Bibelns två första kapitel. Och så fortsätter han. Icke så avfattade att det kan förenas till en samstämmig redogörelse utan spänningar och problem. Han fortsätter. Vi ska medge att det idag inte är möjligt att förena vissa detaljer i detta ramverk med sådant som vetenskapen på goda grunder håller för bevisade fakta. Till detta oförenliga räknar väl många numera de sex skapelsedagarna. Slutsitat. Och i den andra av dessa skrifter säger han, citat, vad som djupast skiljer människor från djuren och gör en till människa är alltså detta att de kan tro och bedja. Det ligger en djup sanning i Heidenstams ord att människan kastade bort djurhamnen när hon första gången byggde ett altare. Slutsitat. För en 20-åring var detta förstås en dolkstöt mot en svaga tron i hjärtat. Hos biskopen så var trovärdigheten hos naturvetenskapen betydligt större än till den enige Gudens ord. För honom var skapelseberättelsen bara en ram inom vilken också evolutionen måste hängas. Det kan tilläggas att båda småskrifterna gavs ut 1967. Han säger alltså egentligen att istället för Bibelns beskrivning av ett syndafall med förödande konsekvenser för hela släkten är gångriktningen den motsatta. Hon börjar primitivt, men hon växer i sin roll som byggare. Hon är en varelse som har rest sig upp och byggt ett trappsteg om vilket du kan närma sig Gud med bön. Detta fenomen avskiljer människan från djuren. Men jag säger, Bibelns avgörande betydelse skulle visa sig ännu en gång. Och här måste jag nämna ett annat namn. Han kom också senare att vara med i Bibelkons styrelse och ingå i Bibelkons styrelse under många år. Per Jonsson, pastorsadjunkt i Landskrona. Han hade insett det allvarliga läget i den kyrka som han tjänade. 1970 så kom han ut med en småskrift utgiven av kyrklig samling i Lunds stift. Den hette Den heliga skrifts verbalinspiration. Författaren Sigbert B. Bäcker. Sigbert B. Bäcker, professor vid Wisconsin-synodens seminarium i Mekko. Denna kostar 3 kronor. Det var väl 2 liter mjölk på den tiden. Per Jonsson, Landskrona. I den här boken, ett häfte på 42 kilo, tycker det är oss att ställa rätta frågan. För det första, vad är Bibeln? Vad säger Bibeln om sig själv? Det är meningslöst att diskutera en utsaga i Bibeln om vi inte förstår vad Bibeln är. Det är inledningen till den här boken, säger Beckman, en liten berättelse ur hans liv. Han möter en luthersk pastor, säger han, och så börjar han diskutera den evigheten. Och Becker talar om den dubbla utgången ur livet. Och han säger, det tror jag inte på sig, sa den lutherske pastor. Ja, han säger Becker, Jesus säger att vi ska frukta honom som kan förstöra både kroppen och själen i helvetet. Det har Jesus aldrig sagt, säger han. Det är någonting som Martinus har lagt till. Vi förstår, ska vi diskutera frågorna i Bibeln, måste vi först fråga oss, vad är Bibeln och vad säger Bibeln om sig själv? Per Jonsson var ju också väl förtrogen med den lutherska bekännelsen. Och samma år så utgav han den här boken som heter Vi tror och bekänner. Det var en översättning av den augsburgska bekännelsen, artikel 1-21, som också gjorde att mitt intresse för de lutherska bekännelseskrifterna väcktes. Han gav ut också den här av Sigurd Becker, Lagens tredje bruk, samma ord. 3 små skrifter. Sammanlagt värde 3, 2 och 2. 7 kronor. Jag kan väl säga så här. De här skrifterna, de blev en väldig hjälp för oss. Och inte minst den lutherska bekännelsen, tilltro till Bibeln och det som den lutherska bekännelsen vill uttrycka, nämligen vi går tillbaka till skriften, vi frågar vad säger Bibeln. Och Gustav Danell skrev också en hel del artiklar om skapelsen vid det här tillfället, om Bibelns auktoritet. Han var också kallad för predikantdagar på Strandhem där ämnet togs upp, liksom Seth Erlandsson. En annan teolog, Trygve Kronholm, var också där. Och en äldre man som satt framme vid ett litet bord med hunden med sig, heter Hugo Odeberg. Han var professor i Lund. Och han höll också föredrag om Bibelns inspiration och trovärdighet. Förutom skapelsefrågan så behandlade Peter Gustav Adolf Danell den andra trosartikeln. Och jag minns att han inledde med frågan. Det ska ni veta, sa han. Har man problem med första artikeln om skapelsen, vad ska man då säga om den andra trosartikeln? Om att Gud blir människa. Oändligt mycket mer ofattbar än att Gud skapade på 6 dagar. För oss besannades orden från Jesaja 52:7. Där står det. Hur ljuviga är inte glädjen utan hans trotsdel när han kommer i berg. Bibelns viktiga arbete. Här fick vi lära oss att bibelordet ska avgöra både frågan och svaret. Vad är det faktiskt som står i Bibeln? Och inte förvirrade tankar eller idéer om vad som får stå eller vad som bör stå här. Bibelns självvittnesbörd betonades och det gjorde att vi med frimodighet igen kunde stiga fram i de enkla bönhusen från predikstolen och säga: kära församling, så säger här. Nu fick vi lära oss att det finns inte två av varandra oberoende skapelseberättelser i första Mosebok, som är komponerad av en redaktör som har tagit lite från Egypten, lite från Babylonien blandat ihop och gjort det omöjligt att sammanföra. Skapelsen är inte en utdragen process eller beroende av tidens förmåga att utveckla. Vi fick lära oss att det inte är Bibelns budskap som är dunkelt, utan det är vi som är dunkla. Det är vi som har svårt att tränga igenom med vårt förmörkade förnuft. Det är vi som gör det dunkelt och obegripligt. Men vi fick också lära oss att vi kan inte tro på dessa andliga sanningar utan att den heliga ande leder oss med sin upplysning och sin hjälp. Det betonades om och om igen. När jag sen upptäckte en annons över en festskrift inför David Hedegårds 80-årsdag 1971, så blev jag glad. Och jag kände mig privilegierad, för i samma bok skulle man få sitt namn inför om man skänkte en gåva till den här boken. Boken skulle heta Ditt ord är sanning och kallas för en handbok om Bibeln. Den boken är en utomordentlig sammanställning av artiklar av ledande teologer inom olika forskningsområden. Och genom Bibelkunds arbete och småskrifter och föredrag så stärktes jag i övertygelsen om Bibelns absoluta trovärdighet. Och bibelkritiken vilar på osäkra grunder. Och så kom ett nytt år med ny insikt, 1972. Det var ett viktigt år för min insikt om Bibelns avgörande betydelse. Det året kom nämligen Sibel Bettger, författaren till den här boken, i Sverige. Kallad av bibliken. Han tog upp bibliska lärofrågor och reste omkring. Och han var i Ängelholm, där jag var över honom, där han talade om färdiggörelsen. Hans föredrag är samlade i en skrift som ligger på bokbordet som heter Skriften och saligheten. Och den finns fortfarande till försäljning. Och har du inte den så ska du absolut ha den med dig hem när du går hem på den här föredragen idag. Den behandlar de här viktiga frågorna inom kristenheten och kristna trons fundament, rättfärdiggörelsen. Vi hade inom BD fått lära oss av Axel Svensson och de gamla predikanterna att skilja mellan objektiv och subjektiv rättfärdiggörelse. Nu fick vi en verklig genomgång av det som i reformationen kallades sola gratia nåden. Av Beckers klara framställning så fick vi lära oss att det är 100% Guds förtjänst när en människa blir frälst. Å andra sidan är det 100% hennes eget fel när hon går förlorad, faller ur nåden, förlorar själen. Denna hemlighet är omöjlig att förstå för vårt förnuft. Men Guds, men, och det är en Guds egen hemlighet som vi aldrig kan förstå i detta livet. Den absolut klaraste och tydligaste motsättningen mellan lag och evangeliet. Småskriften som kom sen som heter Bibel och vetenskap, en småskriftsserie, fyllde ju också ett stort behov av undervisning i frågan om vad som är vetenskap och vad som är sanning. Tron på den bibliska sanningen kan inte frikopplas från det som är sant i verkligheten. Omtolkningar och försök till förklaringar är ofta för försvagande av budskapet och förbiseende vad texten egentligen säger. En annan tid. Ibland så talar vi hur samtidigt och säger att det är så, och så mycket bättre för, inte minst när det gäller andliga tillstånd i vårt land. Det är sant att kyrkobesöken går ju ner numerärt för varje dag som går. Och tänk dig alla de här bönhusen och kyrkorna runt om som står tomma, sålda till danskar som fritidsboende. Jag kan tänka där när jag får mot småländska höglandet. Jag får förbi 12 eller 13 på resan till Eksjö, nedlagda bönhus. På vissa ställen kan man köpa en kyrka för 1 krona. Det är allt färre människor idag som läser och fördjupar sig i Bibeln och den kristna tron. Och vi står förundrade och ser på och frågar vad hänt. Jag tror att det är den bibelkritiska ökenvinden som har svept fram i snart 200 år. Den har pinat och torkat ut allt andligt liv. Den kyrkliga verksamheten har förändrats och blivit ett allt mer uppehållande av en verksamhet. Vad gäller teologisk litteratur eller skrifter så är det i alla fall en annan tid. Väsensskild från det u-land som jag Ulan teologiskt sett som jag växte upp i. Det är väl helt överflödigt att säga att det är tack vare bibelkunskapens arbete och ett orubbligt fasthållande vid skriftens absoluta tillförlitlighet och sanning som det idag finns så oerhört mycket bra material att läsa och ta till sig. Bibeln har haft och har en avgörande betydelse för alla skrifter, föredrag och alla de hundratals kassetter som är inspelade på den tiden. Och idag finns det många föredrag på nätet. Digitalt inspelade. Artiklar i en mängd olika sammanhang och ämnen. Vi har Bibelkunskapstidskriften och arbetet för Svenska folkbibeln etc. etc. som har gjort att vårt land har försetts med god teologisk undervisning och litteratur. Och framförallt bibelöversättningen. Som är mycket glada och tacksamma över. Som har betytt mycket. Och som naturligtvis också nu genomgår en revidering. Sammanfattningsvis så vill jag citera ur lutherska bekännelsernas smarkaliska artiklarna. Där Luther själv säger om Bibelns avgörande betydelse följande citat. Svärmeri vilar på Adam och hans barn alltid från världens begynnelse till dess slut. Eftersom den inympats i den som ett gift. I den av den gamla draken. Därför bör vi ovillkorligen hålla fast där i att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas oss som ande, det är vad det gäller. Vilken sammanfattning. En reflektion i det här sammanhanget är det att den väckelserörelse som 1911 tog sig uttryck i de unga vänner hade i alla fall det med sig att Bibeln fick en framskjuten position. Bibeln fick avgöra svaret på den ångestfyllda frågan, vad ska jag göra för att bli frälst? Och Axel B. Svenssons drastiska svar, du ska göra ingenting, ty allt är redan gjort. Och så är det ju. Det var precis det svar som vi ville ha. Och det fick vi när Bibeln trädde fram och undervisade oss om rättfärdiggörelsen. Och gav oss en solklara förståelsen av nåden som ensam verkar tron på den frälsning som en gång för alla utfördes på Golgata. Först och sist är det självklart att det är Gud själv som bevarar Och han gör det genom att ge sitt ord till oss. När vi ifrågasätter och osakligt kritiserar och vänder oss bort ifrån det, då flyttar Gud bort ljusstaken och då inträder mörkret. Och det allra värsta av precis allt. Vi står lik mannen vid Betesdadammen som säger: jag har ingen. Jag har ingen som hjälper mig. Och det är det värsta av allt. Men med Guds ord, mina vänner, så är räddningen precis in till oss. Det är oss till och med så här, så det är oss in i hjärtat hos oss. Eftersom människan inte lever bara själv. Bibeln har varit ett redskap som Herren har sänt till oss i rätt tid. Avslutning. Man kan naturligtvis le åt naiviteten hos den som ödeläcker Rosenius romarbrevskommentar till den unge predikanten. Men jag tror att själva symbolvärdet ändå är stort. Med den handlingen så visar han att det finns en tillförlitlig objektiv sanning. I det ögonblicket så överräcker han också övertygelsen, inte bara hos sig själv, utan också en bekännelse till det inspirerade bibelordet. Han överräcker också, visserligen en med svagheter behäftad tradition, men med en ovärderlig kunskap om Guds ord, i det ord som aldrig uppvisar någon svaghet. Han ger också svar på frågan: vad ska jag predika? Och nu, vilken är utmaningen för oss idag? Hur ska vi i Bibeln få ungdomar intresserade av att föra denna tradition vidare i bibeltron? Hur gör vi för att detta arv ska bevaras på ett tillfredsställande sätt? Hur ska våra barn och barnbarn kunna resa sig upp och säga: vi tackar er för att ni överlämnade det största och bästa av allt. Ni överlämnade inte bara en lärotradition, utan ni överlämnade det livets ord som är och förblir inte bara vår glädje och tillflykt i livet, utan också i dödens ögonblick och i livet bortom, en evig salighet. Tack! Mor. Hur ska vi få ungdomar intresserade att föra en tradition vidare? Hur gör vi för att arbetet ska bevaras? Jo, vi får göra som Paulus gör i sitt försvarstal, som vi inleder med. Han fortsätter med att säga: och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Kära vänner, det måste vi komma ihåg. Vi har lärt oss att bibelordet har en avgörande betydelse. Där började Bibelkunds arbete för 45 år sedan. Där måste vi fortsätta. Tack så mycket för uppmärksamheten.